Tack så varmt för de varma välkomstorden. Jag och min fru fick förmånen att bo i ett sånt mysigt hotell här i Gamla stan, så vi beslöt oss för att stanna en hel vecka nu. Ja. Och vad roligt att få komma hit och få känna förtroendet och låna den här predikstolen en stund. Jag tänkte få tala idag om lite grann av det texten som vi har läst handlar om. Församlingen som Guds ögonsten. Det var för en del år sedan, jag kanske ska säga också att min fru Solveig är här. Hon har fött 4 barn, av vilka 3 lever. Och i sin tur har de fött barn, jag tror. De står aldrig still så länge så jag hinner räkna dem. Men jag tror det ska vara 9. Och de kom under 6 år, så det var sådär riktigt tätt. Okej, men det är underbart roligt. Våra liv har vi levt, jag vill inte skryta, men jag kommer faktiskt från Borlänge. Och min fru är från Sunne, värmländska. Så jag kan prata värmländska om ni vill. Vi hade lite olika yrken i början, men så var jag så intresserad av den här boken, Bibeln, att jag tänkte jag ska ge den en chans. Så det blev 4 år i Texas, i en skola där, som gick igenom Bibeln på 4 år. Gamla testamentet var vi 2,5 år, det nya 1,5 år. Och det där sjönk ner i min själ, så att jag hade aldrig tänkt att bli pastor. Men vi kom tillbaka till Sverige och jag blev tillfrågad att komma till en församling och ta ansvar för undervisningen. Men jag sa, okej, jag lovar 2 år då, högst. Och det blir 23 år. För jag blir kär i församlingen. Tänk att man kan bli kär i en församling. Under de där åren var vi och jag mycket ute i Asien, Afrika, olika länder. Så det uppstod en kärlek till den tredje världens församlingar som ofta inte har ledarskap som har någon utbildning. Så till slut hamnade vi i Etiopien några år. Jag tycker mest spännande år, det kanske framkommer i predikan lite grann här. Du vet, hur gör man till exempel, man har en äldre, jag utbildade då lekmän för församlingen. Inga församlingar hade pastorer, trots en otrolig väckelse som pågår där nere. Hundratals församlingar startar varje år bara det distriktet vi bodde nere i Borsen. Men inga pastorer. Underbart charmigt. Men jag fick undervisa de här äldsta och ibland vi tog handen upp. Får man vara äldst om man inte kan läsa? Ja, sa jag. Det är ju mycket bättre med en äldste som inte kan läsa men älskar Jesus. Än tvärtom. Åh, tack så mycket för Jesus älskar mig. Och du vet, de kunde ju predika som... Jag önskade att man hade haft en homiletikklass från något seminarium här i Sverige och sett på första bänk och så här ska ni göra. I vilket fall, det var för några år sedan som jag satt på ett busstak på en buss i Nepal, för att bussen var så full man fick sitta på taket. Och när jag satt där på väg mot den indiska gränsen så kom jag i samtal med en turist från Schweiz. Och han talade om hur han hade vandrat upp i Himalaya-bergen och tagit sina fantastiska bilder. Och så sa han, du har väl också vandrat i bergen? Nej, svarade jag hade ju inte haft tid med det precis. Åh, sa han, du har inte sett det vackraste som finns i Nepal. Du har missat det, sa han beklagande till mig. För ett ögonblick tyckte jag och jag kände mig besviken. Men så insåg jag att det egentligen var jag som skulle gratuleras. Den schweiziske turisten, han får visserligen hem med sin kamera full av vackra bilder från Himalaya-massivet. Men jag hade mött det vackraste som finns i Nepal, nämligen Guds församling. Det fattigaste av Jesu vännerna. De drar av sig sandalerna utanför dörren till sina enkla kyrkor och går in och sätter sig på golvet i tyst bön. Och när sedan lovsången liksom här idag börjar ljuda, då känner man att man är hemma fast man är långt borta. Så jag ångrar att jag inte vände mig till turisten där och sa att du, jag har sett någonting ännu vackrare och mycket mer storslaget än vad du har gjort när du vandrade upp i Himalaya. Och jag tror faktiskt Gud tycker likadant. Församlingen är Guds söner och döttrar och är föremål för Guds stora glädjeämne. Det dyrbaraste och det vackraste som Gud har på jorden. Innan världens grund blev lagd utvalde han oss i Kristus att stå heliga, fläckfria inför sig i kärlek. Kan du tänka dig att du och jag fanns i Guds tanke redan innan universum fanns? Enligt geologerna alltså för över 3,7 miljarder år sedan så tänkte Gud på oss. Hela historien och hela skapelsens framtid är också intimt knuten till Guds plan med just församlingen. När Guds barn förhärligas ska nämligen hela skapelsen födas på nytt. Och därför så suckar skapelsen och längtar den efter Guds barns förhärligande. För då ska skapelsen befrias från förgänglighetens bojor och komma till den frihet som tillhör Guds barn. Och Gud gläder sig på ett särskilt sätt över församlingen eftersom den uppenbarar någonting som inte skapelsen kan uppenbara, nämligen Guds nåd. Församlingen består nämligen av människor som du och jag som har upplevt syndaförlåtelsens under och renhet och Guds stora barmhärtighet. Och församlingen är alltså en demonstration av Guds gränslösa nåd och kärlek. Församlingen finns till därför att Gud ville det. Vi kanske vant oss vid, eller åtminstone har jag hört mycket, att församlingen finns till för världens skull. Och det är ju rätt. Men församlingen finns i första hand till för Guds egen skull. För att Gud ska ha sin glädje i församlingen. Och för att han genom den ska bli ärad för sin nåd och för sin barmhärtighet. Och det är egentligen mer än nog för att berättiga vår existens. Vi finns till därför att vi ska vara till för Guds glädje och Guds ära. Och något högre skäl finns inte. Men jag brukar tänka ibland också, vi finns till kanske också för änglavärldens skull. För änglarna är ju väl medvetna om Guds helighet. Vi citerade redan genom Magnus här serafernas förkunnelse omkring tronen. Ständigt, och till och med de med bävan förkunnar Guds helighet, fast de är rena änglavarelser. Och keruberna ställdes för att vakta ingången till Edens lustgård. Vägen tillbaka till Gud var liksom avskuren. Keruberna var också invävda i förlåten i templet och tidigare tabernaklet i den här tjocka vävnaden som förklarade hit men inte längre. Ingen fick gå in i det allra heligaste där Gud uppenbarade sin härlighet och helighet. Och inga djuroffer kunde genom hela historien öppna den vägen. De slog liksom vakt om Guds helighet. Men när Jesus Kristus, Guds lamm, dog på korset och utropade det är fullbordat, så var det liksom osynliga händer. Rev den här tjocka förlåten i två stycken uppifrån och ända ned och förklarade nu är vägen öppen i och genom Jesu blod. En bättre överste präst har agerat, ett bättre blod har offrats. Ett bättre offer har bringats. Och den första att uppleva kraften i Jesu försoningsdöd var ju en före detta rövare som kanske inte har gjort annat än rånat och mördat och stulit under hela sitt liv och därför dömts till döden. Och nu träder han alltså in i paradiset med vid Gudasonen vid sin sida. Och jag kan tänka mig att änglarna står på tå för att se, va? Hur kan han få vara här? Och han är ju helt passande för en himmelsk tillvaro. Det finns inte en fläck, inte en skrynkla på hans vita dräkt. Han är till och med lik Gudasonen själv. Och änglarna brister ut i en lovsång över det som lammets blod har kunnat åstadkomma. Att fallna syndare blir passande, jag blir förklarade himmelska medborgare. Och enligt Jesus själv så räcker det ju med en enda syndare som återvänder till fadershuset för att det ska orsaka ett glädjeutbrott i den himmelska världen långt högre och intensivare än Malmö FF, de svenska mästare. För änglaskaran består av 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Jag försökte räkna ut det. Det blev enligt mig 1 000 miljarder. Men jag menar, det är ett uttryck för att säga änglavärlden är oräknelig. Världens alla sportarenor skulle inte räcka för en promille av änglavärlden. Och när du kom till Kristus så blev det ett glädjeutbrott i den himmelska världen. De sa liksom, titta, titta, en till kommer. Vi måste jubla. Ja. Änglarna har stor respekt för Guds församling. De vet att vi är Guds söner och döttrar. Vi tillhör Guds familj och hushåll. Medan de själva är bara en tjänare, som, så att säga. Som är utsända för att betjäna de som ska få frälsningen till arvedel. Jag tror det är många änglar här idag. De sitter inte som ni gör. De står här i stor förundran och tittar på oss och nickar till varandra. Titta, där sitter Guds söner och döttrar. Och de väntar på en minsta lilla vink från tronen. Är de beredda att åtlyda den order som gäller att hjälpa oss i olika avseenden. Men jag tror också de fallna änglarna observerar församlingen. För att det är en levande och ständig påminnelse om Kristi seger och Satans nederlag. Kraften i Jesus seger framstår ju så mycket tydligare och med så mycket större kraft. Eftersom församlingen har att framleva sitt liv på den ondes territorium. I en värld som är i den ondes våld, mitt på Satans territorium, så har vi alltså idag förkunnat Jesus är Herre. Och detta är ju en provokation emot de andemakter som vill tysta den rösten. Djävulen må anstifta förföljelser och andra former av attacker, men han kan aldrig förändra vår ställning inför Gud. Han kan aldrig ta frälsningen ifrån oss. Den Gud som har tagit oss i sin hand är starkare än alla, och ingen kan rycka oss ur hans hand. Och när djävulen betraktar församlingen så blir han ständigt medveten om att han har blivit avväpnad. Hans främsta vapen var synden med vilken han höll oss i sitt grepp. Vi kunde inte komma ur. Och döden. Vem skulle kunna undslippa döden? Ingen. Och så kommer Jesus. Ett tomt kors. Seger över synd. En tom grav, seger över död. Och djävulen är plötsligt avväpnad. Församlingen har alltså en helt unik roll att fylla i historien. Den är dyrbar i Guds ögon eftersom den är resultatet av historiens mest kostsamma räddningsaktion. Nämligen Guds sons lidande och död. Han har friköpt oss från meningslöshetens liv i den här världen. Inte med förgängliga ting, med silver eller guld, det är väl ingenting. Utan med Kristi dyrbara blod. Alltså det man har lagt ner mycket pengar på, för att ha en analogisk en bild från vår erfarenhet. Det är man ju rädd om. Om du har köpt möjligtvis en ny bil så är du ju rädd om den, eller hur? Den har kostat dig mycket. Och Guds församling har kostat Gud, hans sons blod. Såklart han är rädd om församlingen. Det är inte underligt att han tycker det är förunderligt stort, och jag tycker det är förunderligt stort och märkligt att Guds största skatt finns på stoftkornet jorden i Vintergatans utkanter i ett till synes oändligt universum. Där på det lilla stoftkornet har Gud sin största skatt, sina söner och döttrar som han ska dela evigheten med. När Kristi församling erkänner och känner det här, så uppstår, ja, det uppstår en oerhört tillfredsställelse hos oss, men också hos Jesus själv. Han känner mättnad när han ser oss här idag och när han ser sin församling på jorden, eftersom den är beviset för att hans lidande och död inte var förgäves. Vi är frukten av hans lidande. Vi är den glädje som låg bortom korset, som hjälpte honom att genomgå lidandet. Och vi ska förstå, tror jag, Gud vill att vi ska förstå att vi är dyrbara i hans ögon. Och det var sant ju redan om gamla förbundets folk. Ni vet, till exempel överste prästen Aaron, han hade mycket vacker dräkt. Bland annat hade han 2 nyckstenar på axlarna, på vilka Israels 12 stammar var inristade, 6 på var onyxsten, dyrbara stenar. som om vore det en dyrbar börda han skulle bära. Men på sitt hjärta, alldeles framför hjärtat, hade han något som kallades för domsskölden. Där fanns 12 ädelstenar, dyrbara stenar alltså, och jag har kollat upp det, i regnbågens alla färger. Det lyste så vackert. Och varje sten hade en av Israels stammars namn inristade på sig. Och det står att han skulle bära det här, bära Israels folk och stammarna inför på sitt hjärta inför Gud när han gick inför Gud i bön. Och komma ihåg att de var en dyrbar börda, men också han skulle bära dem på sitt hjärta. En mycket vacker bild förresten på det andliga ledarskapets innebörd. Vi är dessutom upptecknade i Guds händer. När mina döttrar, en son och två döttrar, var i tredje, fjärde klass, jag vet, när de kom hem och så öppnade de händerna för varandra och skrattade och så knöt de ihop händerna igen. Och så, får jag se? För det stod någonting där. Nej. Men vet du, lyckades öppna en gång, så var det ett hjärta och så var det namn på en kille i klassen. Så. Tänk om det är så att Gud öppnar sin hand och ser våra namn och fylls av glädje. Åtminstone uttrycker profeten Sefanja det så, och Herrens vägnar, när han säger: Herren gläder sig över dig med lust, han fröjdar sig över dig med jubelsång, står det faktiskt. Det betyder, kan Gud sjunga förresten? Kan man det? Såklart han kan. Det är han som har skapat våra stämband och hörselorgan och ljudvågsfenomenet och allt det där. Såklart Gud kan sjunga. Men när Gud sjunger, vad har han för sångbok? För det måste man väl ha. Jag tror jag har lurat ut det. För det står i Uppenbarelseboken. Vad heter den boken? Livets bok. Vad står det i Livets bok? Bara namn. Sida upp och sida ner. Och Gud öppnar boken och han säger: okej, här är Malmö. Alla era namn, och Gud gläder sig och bara sjunga. Bara han ser namnen. När vi som församling har sjungit våra lovsånger här idag, så har vi sjungit om Gud, eller hur? Kan du tänka dig, när Gud sjunger, då sjunger han om oss. Det är inte klokt. Har han inget högre att sjunga om? Nej, det är det största ämnet för Guds sång. Även om Jesus står i profetiskt Hebreerbrevet: mitt i församlingen ska jag sjunga ditt lov. Se, här är jag och barnen som du har gett mig. Församlingen, frukten av hans lidande och död. Jesus sjunger om oss. Innan vi for till Etiopien för en del år sedan tillbaka, så lyckades vi få telefonkontakt med vår närmaste medarbetare Daniel. Och så sa han så här: åh, välkomna! Jag ska behandla er som ägg. Och i den kulturen så står det uttrycket för en som en försäkran om största möjliga omsorg. Så när ni kommer till Etiopien, jag ska vara lika rädd om er som okokta ägg. Du vet, som råa ägg, man tappar dem inte gärna. De är sköra. Man måste vara rädd om dem. Och en församlingsgemenskap är lika skör som okokta ägg. Och den behöver handskas med i största omsorg. Kristi kropp är ingen stålmanskropp. Den är skör, den är sårbar och den bär på sår. Men ändå är den Guds levande, den levande Gudens församling. Och dyrbar i hans ögon. Gud är rädd om församlingen. Han vill att du och jag ska vara rädd om den. Hoppas du är rädd om United. Gud älskar oss inte trots vad vi är. Han älskar oss på grund av vad han har gjort oss till. Heliga och rättfärdiga i Kristus. Välbehagliga inför Gud. Och Gud vet att hans församling på jorden fortfarande befinner sig i ett bristfälligt och ofullkomligt tillstånd. Det är inget större problem för honom egentligen. För han har beslutat att vi en gång ska stå fullkomliga, heliga, utan minsta fläck och skrynkla, i fröjd inför honom. Det har han bestämt. Att vi faktiskt ska bli lika den uppstånd med Jesus Kristus själv. Har du tänkt på att alla Nya Testamentets brev, åtminstone de flesta av dem, är ett uttryck för Guds kärlek till församlingar som hade problem. Och nästan, man nästan får vara glad och tacksam att församlingen hade problem. Annars kanske inte breven hade blivit skrivna. Och de skrevs till små församlingar. Det var inga stora, märkvärdiga församlingar. Kolosse var en väldigt liten församling uppenbarligen. Men breven har i stor utsträckning skrivits därför att problem behöver åtgärdas. Och Paulus gav liksom aldrig upp på församlingen. Han visste att de var dyrbara i Guds ögon. Och han behandlade dem därefter. Outtröttligt skrev han sina brev fyllda av uppmuntran, undervisning, förmaning, tillrättavisning. Och i andra Korinthierbrevet 11, när han räknar upp alla sina lidande, piskade hade han blivit flera gånger, stenad nästan till döds, drivit omkring på hav, ja ni vet, svultigt och frusit. Och så säger han klimax på alltihop: till allt detta kommer att jag måste ha omsorg om alla församlingar. Hur mår de i Kolosse? Åh, jag måste skriva ett brev. Hur mår de i Rom? Och så vidare. Och han skrev. Och den församling som hade mest problem, Korintherförsamlingen, skrev han minst två brev till. Och försökte uppmuntra. Han visste att församlingen är Guds byggnadsverk i tiden. Och hans, i Guds ögon är församlingen den vackraste arkitekturen som finns. Det är för att Gud bor i sin församling. Det är inte kyrkbyggnaden som det handlar om. Den kan brinna upp på en natt, men Guds församling finns kvar. Och det är en helig plats därför att Gud bor där. Och det är tillsammans vi är uppmanade att vara heliga. Och tänk på det. Ibland kanske man uppfattar att vi ska liksom skjuta upp som individuella superhelgon. Men det är församlingen tillsammans som ska vara helig. Den helige ande är mer av en lagtränare än en privat coach. Och församlingen är ett tempel där vi ingår, inte i privata lägenheter så att säga. Gud jobbar med oss tillsammans. Kristi kärlek till församlingen står modell för en mans kärlek till sin hustru som vi har läst. Och den som älskar sin hustru älskar sin egen kropp, älskar sig själv. Det tycker jag är väldigt logiskt och fint uttryckt. Om man älskar sin hustru så får man någonting positivt tillbaka. Men också om du älskar församlingen så får du en välsignelse tillbaka. Knappast någon har missat frukost idag. Vi har tvättat oss, kanske duschat, vi har tagit på oss kläder för att inte frysa. Vi har sovit för att må någorlunda. Vi har ägnat oss åt viss motion, en del plågar sig genom hårda program på ett gym. Andra nöjer sig med stilla promenad. Men vi är alla angelägna om att vår kropp ska må så bra som möjligt. Och lika angelägna som vi är om vår egen kropp är Kristus om sin kropp som är församlingen. Och det går inte att skilja på Kristus och hans kropp, församlingen. Lika dåligt som det går att skilja på huvudet och kroppen. Va? Det går inte att säga, åh jag älskar Jesus, och så rynka på näsan när man börjar tala om församlingen. Det går inte. Jesus frågade Petrus, älskar du mig Petrus? Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Bra, ta hand om mina lam. För mina får i bet. Så Jesus kopplar kärleken till honom direkt till omsorgen om de som tillhör honom. Det var Paulus erfarenhet också. Du vet, han andades modlöst och gärna såg församlingen utrotad helst. Men så upplever han denna dubbla chocken på Damaskusvägen. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Va? Herre, vem är du? Nej, jag förföljer ingen enskild person. Jag förföljer en massa enfaldiga människor som envisas med att tro på en viss Jesus. Varför förföljer du mig? Vem är du här? Jag är Jesus, den som du förföljer. Det var chock nummer två. För chock nummer ett. Oh, han alltså lever. Han är uppstånden. Hjälp. Det är andra chocken. Jag har alltså genom att förfölja hans lärjungar förföljt Jesus själv. Jag har knutit min hand, min näve ända upp emot Guds tron. Och denna chock återhämtade han sig aldrig ifrån. Hela sitt liv förundrades han över att han hade fått nåden. Att bli apostel, det är ju inte klokt. Jag är den minsta av alla apostlarna, säger han. Och senare i Efesierbrevet när han kommer in på samma tema att han har förföljt Guds församling. Jag är den minsta av alla de heliga. Och i slutet av sitt liv när han skriver Timoteus breven som säger, jag är den största av alla syndare. Men mig vederfors nåd, för att Gud ville statuera ett exempel. Kan han frälsa sådana som mig? Jag kan han frälsa alla på listan längre ner också. Jag stod högst upp på listan och Gud tog mig för att statuera ett exempel på sin nåd. Så, om du tror på Kristus tillhör du alltså Kristi kropp. Men om du inte är delaktig i en lokal församling som är ett uttryck för Kristi kropp, så syns det inte att du tillhör Kristus. Man måste involveras i ett kroppsligt uttryck, ett lokalt uttryck för kroppen, för att det ska synas. Annars är det som en hand som ligger på ett bord, har ingen funktion, det är absurt. Den måste in i kroppen för att komma i funktion, eller hur? Dessutom, om du inte tillhör en lokal församling så går du miste om de välsignelser som du är avsedd att få genom andra gåvor som finns i kroppen. Samtidigt går församlingen miste om den gåva, de välsignelser som du skulle kunna bidra med dina gåvor. Så den lokala församlingen är Guds metod att föra oss in i en andlig utveckling och mognad. Det är det Guds växthus helt enkelt. Och det är tillsammans, endast tillsammans med alla de heliga som vi kan förstå längden och bredden och höjden och djupet av Kristi kärlek. Inte ensamma. Kanske inte ensamma i en sån församling. Jag minns jag var ute och gick med mina tre barn då var ganska små. Vi kom till en jättestor ek utanför Göteborg i skogen. Och jag utmanade mina barn och sa, är det någon av er som kan nå runt eken? Jaha, då sa de och sprang fram med sina korta armar. Ingen klarade det. Nej, hitta pappa klarade inte heller. Men om vi tar varandras händer får vi se. Och så tog vi varandras händer alla fyra. Och vi omfamnade hela eken med en viss triumf. Liksom. Hela. Tillsammans med alla de heliga kan vi förstå storheten av Guds kärlek. Så missa inte detta. Med Guds klassrum, församlingen. När det gäller att öva oss i det som är vår högsta kallelse. Att vara heliga. Och att öva oss i att älska varandra. För det måste synas. Alltså, därav ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Förutsätter ju att det syns på något sätt. Att vi älskar varandra. Och när Jesus hade sagt de där orden. Att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Så hade han ju alldeles nyss tvättat lortiga fötter. Han har alltså betjänat dem på ett mycket praktiskt sätt. Som ett bevis, som man säger, för min kärlek. Och det nytestamentliga ordet för älska. Och vi kanske laddade mer med varma känslor. Men det nytestamentliga ordet, det är mer grundat i viljan än i känslan. Det betyder att vi kan älska varandra innan vi hyser varma känslor för varandra. Så kan vi möta varandras behov på ett praktiskt sätt. Känslorna, de kan ju gå upp och ner. Och de kommer ofta efter du har gjort den där goda gärningen mot din medmänniska. Så vi bevisar varandras kärlek genom att möta varandras behov på ett mycket praktiskt sätt. Låt mig ta några exempel nu då. För det första, tacka Gud för varandra. Jag vet inte om ni har någon adressbok här i United. Vi har en adressbok hemma och där uppmanar jag församlingen att bläddra i den och tacka Gud. Kanske en sida i veckan. Paulus börjar nästan varenda brev med att säga, första Korinthierbrevet till och med. Jag tackar alltid Gud för er och för den nåd han har gett er. I Efesierbrevet. Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Filippe brevet. Jag tackar min Gud varenda gång jag tänker på er. I alla mina böner. För er alla. Och han måste väl ha haft någon slags lista på namn där i fängelsecellen. Ett av de mest gripande kapitlen är Romarbrevet 16. Det är fullt av namn. Där han kommer ihåg dem och han uppskattar dem och uttrycker sin uppskattning av dem. Det var en man som hade en dröm. Han var lite så där. Väldigt andlig och tyckte att de övriga församlingen borde komma upp på hans nivå. Men så hade han en dröm i natt. Han drömde att han befann sig flytande och simmande i en stor flod, en ström. Och så såg han andra människor som runt omkring sig som på samma sätt befann sig flytande och simmande i denna ström. Och så tittade närmare på dem. Och det var ju alla de andra i församlingen. Och så frågade han sig, vad är detta för ström? Det är nådens ström. Hela hopen flöt i nådens ström. Efter den drömmen förhöll han sig mer ödmjuk till de andra i församlingen. Så tacksamheten för varandra frigör kärleken och glädjen. För det är svårt att kritisera de som man just har tackat Gud för. Så ta det gärna som en övningsuppgift att tacka Gud för varandra. Även för de som du har lite svårt för kanske. Det är nämligen så att även de som du har lite svårt för, som är annorlunda, är lika mycket Guds arvingar till samma nåd som dig. Och Kristus bor i dem. De är den heliga andes tempel. De är ju värda viss aktning då. Som pastor brukar jag försöka be för en sida i adressboken varje dag. Det innebar bara en 15 namn sådär. Men det fyllde mig. Oj, halleluja. Den jag, just det. Stor glädje. Men också ibland, men den har jag inte sett på länge. Och jag måste ringa. Så du förstår, hederhjärtat röjs och vaknar till liv när man ser namn. Och det är också bra att lära sig namn. Jag vet inte om ni har foton på er också. Det förstärker ju, man vet vem det är, man ser namnet och bilden samtidigt. Nåväl. Så står det också i Romarbrevet 12. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Ordet överträffa betyder egentligen att gå före. Att försöka vara först med att uppmuntra andra istället för att vara ute med hoven och inbära komplimanger. Och egen uppmärksamhet. Hälsa varandra med en helig kyss. Det är ingen som har kysst mig här idag. Man kommer till Indien, namaste. Kommer till Japan, rör inte vid varandra. Kommer till Etiopien, hallå, hur mår du? Hur mår din fru? Hur mår dina barn? Hur mår korna? Hur växer det på ett land? Ja, det är 6-7 gånger alltså innan det är färdigt. Så när man har hälsat då vet man att man har gjort det. Jag vet första... Ännu värre alltså. Första gången jag var i... Det var dåvarande Sovjetunionen med en grupp pastorer som leddes av dåvarande pastor Bo Hörnberg. Och vi var i baptistkapellen där bland annat. Och så kom de här stora tjocka männen med stort skägg och skulle hälsa. Och jag letade efter en bakdörr någonstans. Men det fanns ingen chans att smita undan. Och de kommer fram och så är det en kyss där och en där. Och sen rakt på munnen så bara plaskar om det. Och ja, nå, efter en vecka så det känns ganska... ganska rejält alltså. Man visste att man hade hälsat på varandra. Det viktigaste är inte hur man gör. Det varierar med kultur. Men ju hälsa på varandra. Inte bara så här, hallå, hallå. Och försvinner i dimman. Utan se varandra. Kanske hälsa på någon ny varje söndag. Som du inte har hälsat och pratat med förut. Så vidgas den här kärleken till varandra. Godta varandra så som Kristus har godtagit er, står det också i Romarbrevet 15. Acceptera varandra lika generöst och villkorslöst som Kristus har accepterat dig. När du ville komma till Jesus så sa han inte först, ja men du, gå hem och byta kläder, kom tillbaka med en snygg kostym och en snygg klänning och, eller okej, okay, försök förbättra din karaktär lite grann och kom igen om 3 månader för att se vad lyckats. Nej, du fick komma precis som du var. Och till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Och när vi tar emot varandra på samma sätt, vet du vad vi gör då? Vi ärar Gud, står det. Vi ärar Gud när vi tar emot varandra på samma sätt som Kristus har tagit emot oss. Och vi är rädda om församlingen om vi godtar varandra som fullvärdiga syskon i Herren. Även när vi tycker olika i vissa frågor. Det behövs ingen större kärlek att umgås och godta dem som tycker likadant. Ha fördrag med varandra i kärlek. Ha tålamod med varandra. När vi bodde i Texas så var det, ni vet, amerikanerna är lite tokiga ibland. Så var det en del som gick omkring med en stor bricka så här på bröstet på vilken det stod "Please be patient with me. God is not finished with me yet." Var snäll och ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än. Jag tänkte jag skulle också behöva en sån. Vi måste ha förtroende för att Gud arbetar i allas våra liv. Och att han inte är färdig med någon av oss. Eller hur många är jag färdig med här? Inte en enda en. Vet du, då behövs tålamod. Uppenbarligen. Och Gud har det. Varför skulle inte vi ha det? Och han är trofast. Han som har börjat ett gott verk. Han ska också fullborda det. In till Jesu Kristi dag. Så står det. Så vi måste vara generösa mot varandra. Och ibland kanske till och med tillåta att man misslyckas. Och lära sig av misslyckanden. För vem har inte misslyckats? Det står inte, försök att stå ut med varandra. Utan det står, ha tålamod med varandra. En av mina lärare brukar säga, om ni inte tål lukterna får, bli aldrig herdar. Ja. Vi måste kunna leva med det ofullständiga, ofullkomliga. Och gärna komma ihåg kanske också att vi själva är får som inte alltid luktar så gott. Och andra får stå ut med oss. Tänk att Gud har tålamod med sådana som dig och mig. Så står det också, var ens till sinnes med varandra. Bemöt alla lika och håll inte för goda för att umgås med de som är ringa. Att ha för hög uppfattning om sig själv hindrar enheten. Därför säger Paulus, du som tror dig något vara, kom ner på jorden och umgås med vanliga människor. Öva dig att umgås med människor som kanske inte riktigt är din kategori, har samma utbildningsnivå eller samma sociala etniska bakgrund som du har. Församlingen är en träningslokal där vi lär oss att umgås med varandra. Vi har i vår kyrka någonting som är väldigt bra för oss längst ner i källarplan, trappa ner kallas det. Under 15 år har vi drivit ett café för hemlösa. De kommer varje kväll omkring 120 stycken. Och vi måste se dem i ögonnivå. Och vet ni, när vi skulle starta det här så sa jag lite tveksamt. Vill ni verkligen det som församling? Ja, det vill vi. Och så var det en tant som sa. Då vet jag vad jag ska göra, sa hon. Vadå, sa jag. Jag ska tvätta deras fötter. Nej, men Eivo, det kan du inte veta. De har gått i samma strumpor i 3 veckor. Det luktar. Jo, det ska jag göra. I 15 år har hon suttit och tvättat fötter varenda fredag kväll. Och jag tar god tid på mig, vet du, en timme med var och en så jag får deras livshistoria. Och det är så vackert. Och det är en sån bra övning för oss att vara där och betjäna de här trasigaste människorna i Göteborg. Men kanske ändå de största i Guds ögon många gånger. Det finns församlingar som har förlorat det andliga livets fräschhet. Det är för att man har bildat kotterier och där bara vissa sorts människor umgås med varandra. Och det är jättesvårt att ta sig in i den här ringen av de som umgås på det sättet. Om du är för märkvärdig för de små människorna, är du för märkvärdig för Herren. För han umgicks med alla kategorier och blev visserligen kritiserad för det. Men han sa, det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Jag var på en konferens en gång och samtidigt så skulle en mycket känd författare, vi var talade på samma konferens. Jag var lite spänd på att få träffa honom och sådär. Kan du tänka, vi satt på samma podium och så, han hälsade inte ens på mig. Han såg inte mig, en liten pastor, vad är det? Och min uppskattning, eller min, vad ska man säga, jag var inte så imponerad av honom längre när jag for från den konferensen. Så kan det vara. Men de svagaste medlemmarna kan ibland vara de viktigaste. Bodybuilding skapar stora muskler, men de kommer att försvinna så småningom. Ändå. Men däremot så klarar vi oss inte utan ögonlocken. De är jättesvaga. Inga stora biceps här inte. Men de utför en livsviktig funktion för hornhinnan. Utan ögonlockens blinkande skulle du snart inte kunna se. Tack Gud för ögonlocken. De svagaste lemmarna kan ibland vara de viktigaste. Och så ska jag säga, om du på något sätt blir välsignad under min predikan här idag så beror det i första hand inte på mig. Utan på några av församlingens hemma, församlings äldre och svagaste medlemmar som är så dåliga att de inte ens orkar gå till kyrkan. Men jag brukar ringa dem. Britta, till exempel sjuk i cancer, så dålig att han ligger med, låg då, nu var han död, men som exempel, med telefonluren alldeles på kudden bredvid sig. Britta, kan du hjälpa mig? Ja, vad kan jag göra? Jo, men du vet, jag ska bort och jag ska predika där borta i någon vecka. Och jag är så nervös. Kan du be för mig? Ja, jag ska be för dig dag och natt, för jag kan inte sova, för jag har så mycket verk. Och så bar hon mig med sina böner. Och så tänkte jag, jag ringer Göran också. Alkoholproblem, jättejobbigt, men han älskar Jesus. Göran, kan du be för mig? Ja, vilken tid började? Så nu, välsignelserna genom hans böner för oss här idag. Och min mor förstås, 97 år snart. Hon leder nu. Oj, oj, oj. Församlingen i Filippi. Fanns två ledande kvinnor som levde i konflikt med varandra. Och Paulus var bekymrad. De har ju kämpat för mig tillsammans i evangeliet. De måste vara eniga, säger han. För Herrens skull. Det vill säga, lägga ner sin prestige. Det är för att Herrens sak och Herrens ära står på spel. Och det är mycket viktigare i världen. Och de har ju sina namn skrivna i Lammets bok, i Livets bok, säger han. Och det passar ju inte för dem som är försonade med Gud att leva i oförsonlighet med varandra. Det passar inte. Så se till att de kommer överens, skriver han. Men vad ska vi göra då när vi tycker olika i olika frågor? När vi tycker att vi har rätt och andra har fel. Vi ska komma ihåg att Guds rike består inte i mat och dryck. Det vill säga sådana här ytliga och ganska ovidkommande ting. Utan Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Och det är dags att låta världen förstå att de som tillhör Guds rike kännetecknas av rättfärdighet och inte orättfärdighet. Av frid och inte oenighet. Av glädje i den heliga ande och inte i tråkighet. Församlingen är inget föredrag som liksom ska drivas vidare. Utan det är ett liv som ska pulsera genom kärlek och den heliga ande. Så, när man har olika uppfattningar. Så tycker jag Martin Luther uttrycker det bra. Alltså det viktigaste först. Älska varandra. Han säger, enighet är det väsentliga. Vi gör inte avkall på vår teologiska övertygelse. Nej, vi är enighet i det väsentliga. Frihet i det oväsentliga. Kärlek i allt. Ändå händer det ju att vi sårar varandra. Och då finns det ännu en väg. Liksom Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Var aldrig långsinta. Kom ihåg, imorgon kan det vara ditt behov att vara behov av förlåtelse. Kom ihåg att du själv också har fått så mycket förlåtet. Och säg till Gud när du har svårt att förlåta. Gud, jag vill i alla fall förlåta. Jag vill. Och då börjar någonting. Var rädd om din församling genom att leva med en förlåtande inställning. Det fanns en predikant som hamnade i konflikt med massmedia på sin tid. Och hans fru sa, säg ifrån på skarpen när du blir så orättvist behandlad. Han svarade, jag har redan förlåtit dem på kredit. En av mina döttrar hade en viss ålder förmåga att provocera sin far. Så till den grad att jag en gång tog henne och skakade lite grann. Och sa, du får inte göra så här. Och sen på kvällen så vaknade mitt samvete till liv. Och när vi skulle bedja aftonbönen så sa jag, Sofia, pappa var lite brysk mot dig förut idag. Kan du förlåta mig? Och hon svarade, ja pappa, jag förlåter dig. Men jag vet att du kommer att göra det igen. Det är precis så Gud förlåter oss. Det är klart han vet att vi kommer att misslyckas imorgon. Han vet, ändå förlåter han oss. Och när vi vet det så blir vi ju mer aktsamma. Det är inte att det säger, vad bra, han förlåter oss igen. Utan, oj nej, den kärleken vill jag inte såra. Så förlåtelsens, den är en kraft som hjälper oss till ett heligt liv. Tillrättavisa och förmana varandra med tålamod och undervisning. Jag vet inte hur det är i den här församlingen, men i vår församling så kan även pastorer göra fel. Och vara i behov av tillrättavisning. Och jag fick en tillrättavisning en gång. Av en medlem som sved ordentligt. Men som jag insåg att jag verkligen behövde och ändra på vissa saker. Det var bra. Ibland så behöver vi varna varandra om vi älskar varandra. Det är bara om vi älskar och bryr oss som vi också kan tillrättavisa varandra och bör göra det. Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls fördold, står det. Vännens slag ges i trofasthet. Det är ju ont, men det är gjort i kärlek. Ovännen kyssar i överflöd. Det är bara insmickrande. Men vännen är trofast och vet när du behöver tillrättavisning. Ingen lever för sig själv. Ditt sätt att leva med Herren har nämligen betydelse för hela kroppen. Du är en lem i en kropp. Och vår andlighet sätts på prov när någon faller. I uppenbar synd, då står det, ni som är andliga, vad ska ni göra? Upprätta varandra i ödmjukhet. Och det här att någon har syndat, det är alltså som en arm som har kommit ur led. Och ni som är andliga ska med försiktigt och fast grepp försöka få armen i led igen så att den fungerar i kroppen. Och kom ihåg, gör det i ödmjukhet, för imorgon kan det vara din tur att vara behov av barmhärtiga syskons behandling. Så var rädd om din församling och lev nära Herren, för då uppfattar du också signalerna som Herren vill ge vad gäller andra lemmar i kroppen. För om en kroppsdel lider, så lider hela kroppen. Och jag är en väldigt opraktisk människa. Jag höll på att säga tummen mitt i handen, men den sitter ju där, ser jag. Men det räcker med att jag ska slå i en tavelspik, så händer det ofta bang, hammaren rakt på tummen. Och vet du vad som då händer? Den vänstra handen, bara den högra handen, slänger hammaren iväg och flyger över till den lilla tummen på den vänstra handen och omfamnar och hela kroppen. Och jag glömmer allt det med tavla och spik, och så försätter sig fötterna i rörelse mot förbandsskåpet och plåstrar om den här lilla tummen. Hela kroppens alla lemmar är upptagna med en enda liten lem. Så ska det vara i Guds församling. Om en lem lider, lägg det andra åt sidan. Du vet, när min fru och vi var ute ihop med förr, stod ett sjukhus nere i Borsen, och så plötsligt försvinner hela personalen. Varför går ni? Och det är någon som har dött i bil. Vi måste gå dit och sörja. Och så satt man där utanför hyddan hela dagen och visade sitt deltagande. Känn varandra, både i glädje och sorg. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Det var en 10-årig pojke nere i Afrika som gick och bar sin lame bror som var yngre till skolan varje dag så här. Och så kommer en vit europeer och säger, oj, bär du den där bördan varje dag? It is not a burden, it is my brother. Det är inte min börda, det är min bror. Ja. Så det är en dyrbar börda vi har. Ofta när jag är ute och reser så det händer så att jag har två väskor, en tung och en lätt. Vad beror det på? Och den tunga väskans hand, den blir längre och längre och längre, och du vet vad man gör. Man stannar efter 50 meter och så byter man. Och så går det bättre ett tag igen tills man byter. Byt bördor med varandra. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag och Kristi kropp går så att säga framåt. Uppmuntra varandra, står det också. Varje dag. Ja, det ska man behöva uppmuntras varje dag. Ja, det skulle väl inte sitta fel, va? Jag hörde en kvinna säga, en enda uppmuntrande mening och jag kan leva på det i 3 veckor. Sån kraft ligger i uppmuntran. Trösta varandra, står det också. Särskilt med tanke på Herrens tillkommelse. Jag vet en kvinna i Amerika, en gammal kvinna, hon hade på sitt nattduksbord en liten skylt bara, och det stod, may be today. Kanske idag. Vad menar hon? Han kanske kommer idag. Okej, då går jag upp igen och tar mig an en ny dag. Han kanske kommer idag. Låt oss jakt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Försumma inte era sammankomster, utan uppmuntra varandra så mycket mer som dagen närmar sig. Om vi ska bygga Guds församling så krävs att vi ger tid åt varandra, att vi kommer till gudstjänsterna. Att vi visar att vi behöver varandra som lemmar i samma kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Visst behöver jag det. Jag kan inte läsa en bok utan att handen öppnar den. Sen kan inte händerna läsa, utan nu får ögonen ta vid, va? Ja, visst, samarbete. Det kristna livet framlevs inte på ett nöjesfält. Det handlar faktiskt om ett slagfält. Och vi behöver varandra för att inte tappa modet. När Paulus hade rest ifrån Antiochia, eller vad det var, hela vägen genom Medelhavet, ända fram till Malta och senare till Italien. Lång, strapatsrik resa, och han kommer i land. Och så ser han, det kommer en grupp syskon från församlingen i Rom och möter honom. Då står det att när Paulus fick se dem, tackade han Gud och fylldes av nytt mod. Det vill säga, han hade varit lite motfälld innan. Nu fick han nytt mod, bara genom att se syskonen. Och jag blir glad varje gång jag ser min församling. Jag blir glad när jag ser er här idag. Det räcker. Ja, nu kan jag åka hem styrkt. Jag har sett er. Så det är en styrka i att mötas och se varandra. Om du själv inte tycker att du känner att gå till kyrkan idag, gå för andras skull. De kanske mår väl av att se dig. Så bjud på det. Får jag avsluta med den vackraste bilden på församlingen som finns. Att bli kristen innebär inte att skriva under på en serie lärosatser i första hand. Eller att underordna sig ett visst regelverk. Att bli kristen innebär faktiskt att börja relatera till Jesus Kristus som hans brud. Det betyder att vara huvudpersonen vid den kommande bröllopsfesten. Den kristna församlingen är nu trolovad med honom som hela änglavärlden besjunger. Enligt hans eget löfte ska han under bilden av den samtida seden för ett äktenskapsingående komma för att hämta sin brud till de boningar som han har förberett för oss. Och då ska den stora bröllopsfesten firas. Du vet, vid jordiskt bröllop så är det vanligen bruden som tilldrar sig störst uppmärksamhet och beundran. Vid den himmelska bröllopsfesten så är det givetvis ingen som kan konkurrera med brudgummen själv i sin härlighet. Om det inte vore så att han valt att skänka åt sin älskade brud av sin egen fullkomliga härlighet. Hon är klädd i Kristi rättfärdighet. Och hon ska ställas fram inför honom i fröjd, i härlighet, utan minsta fläck och skrynkla, helig och felfri. Mycket lik brudgummen själv. Som vigselförrättare, som pastor, jag vet inte hur många hundra vigslar jag har haft. Men i alla fall är det så, man är ju liksom den första som får se brudparet på nära håll. Och det är alltid bruden. Och ofta blir jag mållös när de kommer fram där till altaret och ställer sig. Och hon är så vacker i frisyren som har tagit flera timmar att lägga. Bröllopsklänningen, make-upen, smyckena. Glänsande vacker, jag blir nästan fylld av tårar. Missförstår man inte när jag säger, de är alltid vackrare än vad jag någonsin sett dem i verkligheten. Det är precis så det ska bli med Kristi brud. Vi ska bli vackrare än vi någonsin varit i verkligheten. Brud och brudgum ska den dagen matcha med varandra. För det står att när han uppenbarar sig kommer vi att förvandlas och bli honom lika. När vi ser honom så som han är. Så ska det ha en sån förvandlande inverkan att vi blir honom lika. Saliga de renhjärtade. Det ska se Gud. Amen. Lovat var ditt härliga och heliga namn. Att du valt att dela din härlighet med oss. Som är egentligen långt ifrån dig från början. Tack att vi har fått kommit nära dig. Och nu kallas med stolthet från din sida, dina söner och döttrar. Hjälp oss att uppskatta detta, att leva med högresta huvuden. Jag som kungar och drottningar, som det står, ett konungsligt prästerskap är vi. Och tack att vi en gång ska få dela evigheten tillsammans med dig och njuta till fullo av försoningens härliga seger. Så ber jag för den här församlingen. Jag ber för deras kamp, för deras vardag ute i olika arbetsplatser. Familjeliv, de som jobbar, de som är arbetslösa, alla de här bekymren som finns hos vanliga människor i vanliga församlingar. Var med i den här församlingen och dess ledarskap. Hjälp dem att växa i kärlek till dig och till varandra. I Jesu underbara namn. Amen.